Då får jag säga att det är en stor glädje och en förmån och ett stort förtroende att få vara här i Lövstakyrkan denna söndag. Det skulle ju inte ha varit jag. Och jag har vid några tillfällen varit med om att besöka en konsert eller gudstjänst. Och så har man sagt, den tänkte medverkande har fått förhinder. Och så har man skickat upp någon annan. Det kan stavas utmaning. Men jag har hälsningar från Niklas Piensoho, biträdande kyrkoledare i Ekumeniakyrkan som skulle ha varit här. Vi är nära vänner sedan många år. Jag hörde honom när jag var 13 och sen har vi samarbetat. Inte minst i Philadelphia, Stockholm, när vi jobbade tillsammans en period. Och då hände det ett antal gånger att jag gjorde just det här. Fast inte i Lövstakyrkan i Tranås. Men jag försöker hålla mig till det ämne som var tänkt. Och jag vill idag tala om ett kretslopp av hopp och tröst. Där trösten i verkligheten och livet är grundat i ett fast hopp. Och om du undrar vem jag är i övrigt så bor jag i Boxholm. Så jag passerade kommungränsen på väg hit. Och vid min ålder är ju Tranås en lagom utflykt en söndag 2 mil bort. Och där bor jag med min fru Tina Röjås och våra grabbar Tio och Noah. Vi ber en bön. Herre, låt ditt ord få framgång i våra hjärtan. Och låt ditt levande ord med kraft röra vid våra hjärtan. Förvandla, förnya och uppmuntra. Och jag ber särskilt för den som kommer med en stark längtan och ett behov att få landa med sitt liv i sann tröst grundat i hopp. Mitt i en hopplös och orolig tid. Jag ber att hjälparen, den helige ande, skulle komma mitt ibland oss och viska in i vårt liv hur högt älskade vi är. Och att vi får vara ett stilla lyssnande inför dig och också i avslutningen av gudstjänsten få hjälpa varandra, bära varandras bördor och så uppfylla Jesu Kristi lag. Amen. Jag studerade teologi i Örebro och jag åkte väldigt mycket tåg därför att min fru var på musikhögskolan i Göteborg. Och jag minns särskilt en tågresa. Jag sprang in i kupén, skulle åka mot Göteborg och så hamnade jag bredvid en kille klädd helt i svart. Långt svart hår, lång svart skinnrock. Och han satt där och jag bredvid och så efter en stund så såg jag att på hans underarmar hade han väldigt stora tatueringar. Och på den ena armen hade han tatuerat in den onde. Hur vet jag det? Vi vet ju inte exakt hur den onde ser ut. Men det var ungefär som man tänker sig djävulen. En hornbeklydd varelse med otäckt grin som liksom ångade av ondska. Det var en symbol för den onde, för djävulen, på den ena underarmen. På den andra underarmen hade han en lika stor tatuering som föreställde Jesus Kristus. Och det förstod jag, för det var en sån här typisk bild av den lidande Kristus. Med törnekrona, blod som droppar och ett ansikte förvridet av lidande. Och jag blev lite nyfiken så jag sa, hej. Och så presenterade vi oss. Och så efter en stund i samtalet så frågade jag, du, de här två tatueringarna, varför har du dem? Och då berättade han för mig, jag har ingen särskild övertygelse eller religiös tro själv. Men jag har låtit tatuera in dessa två bilder av den onde och av Jesus, för de symboliserar hur jag upplever hela min tillvaro. De symboliserar att jag känner att det pågår en ständig kamp. En kamp i mitt liv mellan ont och gott, mellan mörker och ljus och mellan hopp och hopplöshet. Och kära vänner i Lövstakyrkan, om vi blir ärliga en stund så tror vi att vi kan känna igen oss i det där. Att det sliter och drar i hjärtat. Det sliter och drar i själen. Vi kan ju en vacker sommardag förundras över solen som skiner, glittrar vackert i sjön, fåglarna sjunger och allt känns så underbart. Så räcker det ju att bläddra i en dagstidning så kommer feta svarta rubriker med en annan bild av verkligheten. Med budskap om ond, bråd, död, krig och katastrofer, vapenhot och skrammel, svält och miljökris. Det är som att det bänder i tillvaron. Det uppstår en kluvenhet och man kan faktiskt undra, hur går det här ihop? Och det räcker ju inte att zappa vidare och hoppa över nyheterna. För om man stänger av tvn så upptäcker jag ibland, kampen pågår också i mig. I mitt eget bröst. Hur det är som två strömningar av ljus och mörker, gott och ont. Stunder då jag känner tröst och stunder då jag känner total hopplöshet. Vi lever i den här spänningen mellan det som ger glädje och hopp och alla kaosmakter som hotar att dra ner oss. Om vi är ärliga en stund så tror jag att när vi skrapar på ytan så möter vi alla motgångar. I livet möter vi motförslut, uppförsbacke. Allt det där som kramar musten ur oss och som får oss att tappa andan. Allt som vill stjäla vårt mod och dra ner oss i hopplöshet och tröstlöshet. Jag menar att människan i vår tid lever med ett enormt behov av tröst. Och det är inte antingen eller. Livet är fullt av paradoxer. Livet rymmer en kluvenhet. Omständigheter som kan vara rejält utmanande. Det är både hopp och hopplöshet, tröst och tröstlöshet. Och ibland tänker ju vi så här, var finns det egentligen tröst att få? Var finns det egentligen något att hoppas på? Och så tänker vi ofta, om bara mina omständigheter vore annorlunda. Om det liksom förflyttade sig så att jag kom ut på andra sidan och allt var väl. Men i den text jag vill läsa med dig idag så är det inte antingen eller, utan det är både och. Paulus talar inte om tröst eller lidande. I den här texten talar han om tröst mitt i lidandet. Och i den här texten ger Paulus Gud det vackraste namn jag vet. Han kallar honom all trösts Gud och barmhärtighetens fader. Och ta med den här frågan nu när vi läser. På vilket sätt kan tron förmedla tröst? Och på vilket sätt lever trösten i ett växelbruk med hoppet? Så att trösten inte bara är ett önsketänkande utan är förankrat i ett verkligt hopp som gör skillnad. Jag läser om en möjlig väg till tröst. En tröst förankrad i ett fast hopp. Ifrån andra Korintierbrevet kapitel 1, vers 3-7. Andra Korintierbrevet 1, 3-7. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta alla dem som har det svårt. Till liksom vi fått en riklig del av Kristi lidande får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att också ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Och så kommer förankringen av trösten i vers 7. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten. Låt mig skicka med några tankar om hur trösten kan distribueras in i ditt och mitt liv. Hur får vi tröst? Mitt första svar är det här. Vi får tröst genom att Gud själv ger oss en sann verklighetsuppfattning. En sann och realistisk verklighetsuppfattning. För många år sedan läste jag en väldigt rolig bok. Det är en författare från England som heter Adrian Plass. Han skrev Adrian Plass hemliga och så M inom parentes heliga dagbok. Och så utmanar han och skoja med oss kristna som ofta vill hålla en fasad. Slå på autopiloten och verka som lyckade kristna. Och vid ett tillfälle i boken beskriver Adrian Plass hur han kommer till kyrkan ungefär som idag. Och när han möter folk i foajén så skriver han så här. Jag log. Ett fånigt. Jag har det bra med Gud leende. För att slippa alla jobbiga frågor. Jag log ett fånigt. Jag har det bra med Gud leende. För att slippa frågor. Jag mötte en gammal vän på stan i Linköping och i vårt samtal frågade jag: har du varit i kyrkan på sistone? Och svaret kom fort: nej, det har jag inte varit, för jag har inte varit på topp. Och det där svaret smärtar mig än idag. För med all respekt för att vi ibland är i lägen där vi inte orkar möten med andra människor. Där vi mår så pass dåligt så vi stänger dörren och inte orkar med social kontakt. Så vill jag ändå ställa frågan. När blev kyrkan tänkt som en miljö bara för den som är på topp? Är det inte när livet suger? När jag känner mig risig? Som jag behöver få böja knä och ta emot Kristi kropp och Kristi blod. Är det inte när jag mår dåligt som jag skulle behöva bli buren av andra bröder och systrar i förbön? Är det inte när livet är på riktigt som det var tänkt att vi skulle praktisera Kristi närvaro så att trösten landar mitt i lidandet? I Bibeln får vi aldrig en bild av att Paulus liksom tänkte, minns ni Tippex? Skrivmaskin och så målar man lite. Det kan man ju vittna om för sina barn, de tror inte det är sant. Har det funnits? Man delitar och flyttar och grejar tills texten är klar. Men på min tid höll jag på att säga till mina barn, då kladdar man på med vitt Tippex. Och så knackade man om. Så är det inte tänkt. Med det kristna livet. Att vi behöver liksom retuschera. Spela religiös teater. Hålla upp ett fånigt. Jag har det bra med Gud leende. För att slippa vara sårbar. Och berätta hur det är. Paulus målar inte i den här texten ett ideal. Där vi inte kan visa oss sårbara. Han visar på en väg. Där ärlig realism. Får plats. Det jobbigt och härligt går hand i hand. Inte en gemenskap där vi behöver liksom gömma det svåra. Gömma de mörka passagerna i tillvaron. Paulus verkar inte förvänta sig att den som går med Gud går från seger till seger, från framgång till framgång och bara har det bra. Att vi ständigt slipper det svåra. Nej, tvärtom. Han ber för de troende att de som får riklig del av lidandet ska få riklig del av trösten. Och han talar om tröst mitt i lidandena. Att följa Jesus innebär en livsvandring som faktiskt kan innebära svårigheter. Som faktiskt kan innebära motstånd. Och kära vän, jag vill hälsa dig som just nu känner att det är svårt. Som just nu känner att livet suger. Det är inte ett tecken på att Gud har vänt dig i ryggen. Det är ett tecken på att du lever i verkligheten, i en fallen värld. Där väldigt mycket är både trasigt och brustet. Och där det händer mycket som även Gud sörjer och gråter över. Jag är ingen stor fiskare. Min bror och min far är mycket bättre på det där. Ofta körde de med nät och så var det braxa som körde in och snurrade varv efter varv. Och så stod min fromma mor och... Ja, de gjorde det inte själva utan hon fick reda upp det hela. Men det jag tyckte om ibland det var att meta. Är det någon som gillar att meta? Metspö, flöte, sänke, krok. Och om man låter bli att sätta på en mask får man ju vara i fred. Och så kan man bara se på det där gulliga flötet, dricka en kopp kaffe och ta emot naturupplevelsen. Men när man har sänke, tyngder som drar neråt och flöte, då spänner det åt två håll. Och när jag har suttit där och metat så har jag tänkt, det här är ju en bild av själva livet. Det finns sånt som drar uppåt. Sånt som är som ett flöte. Sånt som spänner min själ till glädje och förväntan. Men så finns det ju väldigt mycket sänke som drar ner mot mörkret, mot botten och mot djupet. Och Paulus verkar väldigt medveten om den här spänningen. Och han säger i Romarbrevet 8. Ingenting. Inga makter i höjden eller djupet. Inga krafter vi kan tänka ut. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Och till oss som vill dölja det svåra. För oss som inte orkar visa oss sårbara så utmanar han oss i vers 8. Precis efter den text jag läste. Då säger han så här. Jag vill att ni ska ha klart för er hur svårt vi hade det i Asien. Ja, men det är ju den stora aposteln. Trosförkunnaren. Församlingsplanteraren. Och han säger... Jag vill att ni skulle ha klart för er hur svårt vi hade det. Och är det något jag vill skicka med in i en gudstjänst om hopp för vår tid är att om hoppet ska landa måste vi lära oss realism och våga som Paulus också berätta hur svårt livet kan vara. För det andra. Gud ger dig och mig tröst genom att han sätter in våra liv i ett större sammanhang. En sann verklighetsuppfattning länkad till ett större sammanhang. En människa som hade haft det svårt sa så här. Det jag behövde var inte en teoretisk förklaring på lidandets varför. Det jag behövde var att få känna att jag inte var helt ensam i lidandet och kampen. Jag behövde få känna identifikation och närvaro av andra. Och här rör vi vid något oerhört viktigt, mänskligt och gudomligt. Och frågan är, hur distribueras trösten så att hoppet i Kristus når oss genom en sann och verklig tröst? Paulus säger, han är Gud vår fader, han är barmhärtighetens fader och all tröst Gud. Så källan till tröst är Guds hjärta och hans oerhörda kärlek till oss. En kärlek som tror allt, en kärlek som bär allt, en kärlek som inte sappar vidare och byter kanal. Där Gud inte sitter i ett religiöst skyddsrum utan kommer nära med tröst mitt i lidande. Och Paulus säger, så att vi kan ge den tröst vidare som vi själva har blivit tröstade med. Jag läste om drottning Elizabeth, ni vet England. När hon dog var hon 101 år gammal, drottningmodern. Och hon tillhörde en liten skara som nästan levt i 3 olika århundraden. Drottning Elizabeth, hon var en omtyckt gestalt. Hon förmedlade trygghet till miljontals engelsmän och människor över hela vår värld genom ett helt sekel. Inte minst på grund av all tröst hon förmedlade till landsmän som förlorade hem och trygghet när bomberna föll under andra världskriget. Man förlorade hem och anhöriga. Och den dag Elisabeth dog var det många som kände en oerhörd förlust och saknad. Drottning Elisabeth, hon var känd för många viktiga uttalanden. Men ett citat som lever kvar kom just mitt under kriget. Hon som tröstat många som förlorat sina hem i området East End. Hon fick vara med om att plötsligt hennes eget hem blev träffat. Buckingham Palace träffades av en bomb. Då sa hon så här. Till slut kunde jag se mina medmänniskor i East End i ögonen med trovärdighet. Jag hade nu själv drabbats av det lidande som de drabbats med. Och därför kunde hon på ett ännu djupare plan förmedla tröst, värme och uppmuntran. Det är ju precis det Paulus är inne på. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta den som har det svårt. Och kanske du också varit med om det där. När du mött människor märkta av livet som är genomlysta av Guds närvaro mitt i verkligheten. Som kan förmedla tröst mitt i lidanden. När vi delar lidanden kan vi dela tröst. Och predikanten Frank Mang sa för länge sedan, den kristna läkedomen uppstår när mina sår läggs till dina sår och så tillsammans läggs till Kristi sår. Då delar vi lidandena och vi delar trösten. För det tredje och sista, om det första var verklighetsuppfattningen, det större sammanhanget där trösten distribueras, så blir min sista punkt. Gud ger oss tröst genom att han i Kristus gett oss ett helt nytt hopp. Ett framtidshopp som landar i våra hjärtan. Och när Paulus har förklarat hur trösten går i ett växelbruk, i ett kretslopp, i gemenskapen, så säger han i vers 7, vi har ett fast hopp när det gäller er. Och det önskar jag att du skulle få känna idag i Lövstakyrkan, att Gud har ett fast hopp att temat för den här helgen är inte bara en catchy slogan utan en laddad verklighet. Den österrikiske psykiatriken Viktor Frankl hamnade i koncentrationslägrets fasa och överlevde. Han säger så här: mitt i leran, mitt i lidandet, mitt i allt dödande så förstod jag att den som inte kan tro på en framtid, sin egen framtid, den människan är förlorad i lägret. Och så registrerar han att många av dem som tog sig igenom mitt i det svåra bars av en strimma hopp om en framtid. Att allting skulle förvandlas och hoppet om räddning. Kära vän, kämpande medmänniska. Kristen tro förmedlar inte en terapeutisk förhoppning i största allmänhet. Kristen tro planterar ett verkligt hopp i ditt hjärta. Och Romarbrevet 5:5 säger: hoppet sviker oss inte därför att Guds kärlek har inympats i våra hjärtan genom att han har gett oss helig ande. Vad är vårt framtidshopp? Jo, ondskan, mörkret, lidandet, svårigheterna ska inte få sista ordet. Och i Uppenbarelseboken målas en bild av hur Kristus själv sitter ibland oss och tröstar och läker våra liv. Kristus har segrat och Kristus kommer att segra. Detta hopp som vi talar om är inte en flykt från verkligheten, får oss inte att lägga armarna i kors. Detta hopp är en motor, en motivation till att odla hoppet och till att med sitt liv och sina förböner, sitt engagemang och sina resurser vara med och investera i att hoppet ska nå fler. Och tillsammans får du och jag vara med i Guds församling och vara med och verka för denna världens bästa. Och när du möter grannarna på gatan, i trappuppgången och på ICA, så är du en bärare av hopp mitt i all hopplöshet. Ett hopp som är fast och som kan ge tröst som vi kan dela och ge vidare. Detta hopp är rotat i evangeliet om Jesus, i hans liv och undervisning, i hans död på korset och i hans uppståndelse när alla kaosmakter får ge vika, när graven töms och Kristus vinner seger. Då öppnas ett ljus från Jesu tomma grav som skiner över hela vår värld och som kan tina upp frusen mark och etablera hopp i människor i Tranås 2026. Jesu död uppståndelse är den lins varigenom Paulus ser på hela livet. Hela tillvaron. Och så säger han: det som är sant om Jesus blir sant i dig när hoppet landar och får fortplanta sig mitt i din oro, mitt i din ångest, mitt i det som vill stjäla din frid. En tröst mitt i lidande. Kära vänner, i evangeliet pågår en utväxling. I evangeliet pågår ett utbyte. Lyssna. Jesus dog så att du med honom kan dö bort från synden. Vi delar hans lidanden så att vi får kan del av och rikligt dela trösten. Jesus har uppstått Och en dag ska vi uppstå med honom. Och den kraft som verkade när graven tömdes och Jesus uppstod, den kraften bryter fram i dig som en källa i ditt inre av levande vatten. Och Jesus är så angelägen, så på högtidens största dag ställde han sig upp och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. På ett mysteriöst sätt flödar denna närvaro fram i djupet av våra hjärtan. Samma kraft som verkade i hans uppståndelse bryter fram i dig. Inte om ett halvår när du har slutat tvivla. Inte när du har tagit dig i kragen och ryckt upp dig. Inte när ditt liv är så som du tycker att det borde. Utan nu, mitt i kaoset, mitt i oron. Mitt ibland alla obetalda fakturer, mitt i alla frågetecken, så reser sig Jesu uppståndelse som ett stort utropstecken. Förvandlingen sker i och genom hans död för våra synder och genom hans seger och uppståndelse. Uppståndelsen bekräftar att segern över kaosmakterna är vunnen. Och allt det där som vill dra åt vårt inre som en slangklämma i mörker och fruktan är brutet i Jesu namn. Och den helige ande är enligt Paulus en första gåva. Ett tecken på att något mycket större är på väg. En försmak av den kommande tidens härlighet. Och Paulus säger ju i Romarbrevet 8:18: jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Har du varit på en smakstation någon gång? När jag flyttade till Sävedalen och blev ungdomspastor i Missionskyrkan i Göteborg där. Då bodde jag i en lägenhet nära ICA. Och jag fick ju börja handla mat själv. Och det slutade ofta med att mitt själsliga ego ville ha mer av produkter och prylar som jag inte hade täckning för på kontot. Och särskilt problematiskt var det när det stod några damer i förkläde. Det var alltid damer. Och serverade testmat. Prova på mat. Oftast dyra ostar från Frankrike med ett kilopris som får en Tesla att framstå som billig. Och där stod jag med min lilla inkomst och plockade ner grejer i korgen som fick mig att behöva omvända mig när jag skulle betala. Men vad var det som hände? Jo, jag fick smak på något som gav mer smak. Och det, säger Paulus, är anden. En förstlingsfrukt, en försmak, en pant, en borgen på att något större är på väg. Ett hopp som gör att våra liv kan laddas med tröst. Den helige ande är här. Och det jag har tro för är att han vill hjälpa oss med en sann verklighetsuppfattning. Med att vi blir påminna om det större sammanhang vi får bli en del av. Den gemenskap som stavas församlingen, där trösten distribueras och där trösten är förankrad i ett hopp som Paulus kallar för ett fast hopp. Den helige ande för framtiden in i nuet. Den helige ande är här och kan mätta ditt hungriga inre. Den helige ande hjälparen är här och kan hjälpa dig med ditt desperata behov av Gud. Du kan idag få en försmak av Guds härlighet. Du kan idag få känna en närhet som får hoppet att fortplanta sig i vårt oroliga bröst. Den här söndagen kan vi be med Paulus, som i Romarbrevet 15 och 13 säger: må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andes kraft. Amen. Nu lyssnar vi till en sång som är en del av dagens predikan, och efter den går vi in i en stund av förbön där jag kommer göra en inbjudan där vi kan få hjälpa varandra och dela Kristi tröst.